Jag är bjuden på Kristers bröllop. Jag börjar undra över varför man gifter sig.
En liten enkel fråga. Varför gifter du dig?
Varför?
Det är kanske inte en så enkel fråga. Välkomna att lyssna till radiodokumentären Varför gifter man sig? Äktenskap, kyrka, kärlek. Vi brukar gifta oss av kärlek, vad kärlek sen innebär. Kärlek har ändå alltid inte nödvändigtvis hört samman med äktenskapet. Äktenskapet är äldre än kyrkan. Och kyrkans syn på äktenskapet har utvecklats under århundraden. Den tidiga kyrkan levde med gamla praktiker från både judisk och romersk tradition för äktenskap. För de flesta kulturer har tyckt sig behöva en säker omgivning för upprätthållande av arten, ett regelsystem för beviljande av äganderätt och skydd av blodslinjer. Genom äktenskapet kunde man ta hand om de här behoven.
Väldig är Herrens godhet mot oss. Hans trofasthet är evig. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta. Som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken. Lidelsen obeveklig som grav. Dess filar med flammande eld.
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka elden, floder kan inte svepa bort dem. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Men i det förkristna Norden var äktenskapet en ekonomisk angelägenhet, främst för familjen och släkten. I varje fall för de mera besuttna. Kom de berörda familjerna överens om äktenskap, ingicks bindande ekonomiska avtal. Efter avslutade förhandlingar bestämde man när det skulle bli brudlaup, alltså bröllop. Brudlaup tror man betyder brudlopp. En hastig färd från brudens gård där hennes far överlämnat dottern till den nyblivna maken. Till brudgummens hem där bröllopsfesten går av stapeln. Äktenskapet har i århundraden varit ett kontrakt, ett förbund, slutet mellan släkter för att föra vidare makt och egendom och för att göra vänner och främling, alliera sig. Att gifta sig av kärlek är ett mera sentida bruk. Under 1100-talet börjar kyrkan förstå äktenskapet som sakramentalt. Och då blir det nödvändigt att fastslå vad som konstituerar ett äktenskap. När är två makar egentligen gifta? Tidigare tänkte man att ett giltigt äktenskap krävde makarnas och målsmännens medgivande och att äktenskapet fullbordades genom samlag. Men då äktenskapet alltmer sågs som ett sakrament bestämdes att endast makarnas samtycke räcker för att göra ett äktenskap giltigt och fullständigt. Att man säger ja till varandra innebär att man är gift. Det räcker alltså med makarnas konsensus. Ingen annans samtycke behövs. Inte ens brudens fars. Det blir en del skogsäktenskap där de unga tu smiter ut på promenad och kommer hem tillbaka som gifta, till förvåning och förskräckelse. Kyrkan, som bara hade dragit de praktiska slutsatserna av att äktenskapet nu sågs som ett sakrament, får utstå mycket kritik på grund av den oreda som uppstår. Senare valde man att återinföra krav på målsmännens samtycke. Man kan ändå hävda att grunden för det romantiska äktenskapet redan hunnit läggas. Parternas fria val ses som det avgörande för att ingå äktenskap. Individen och känslan betonas. Det var inte kyrkans avsikt att betona känsla framom status, rationalitet och plikt mot familj och samhälle.
Har älskat varandra och delat ert liv med varandra redan i 30 år. Det är verkligen ett förbund som idag förvandlas till äktenskap. Minä kysyn teiltä kohta, tahdotteko rakastaa toisianne myötä ja vastoinkäymisessä? En kuitenkaan kiristä teiltä mitään kohtuuttomia lupauksia. Itse asiassa en mitään, mikä ei olisi teille totta jo ennestään.
Jag ska snart fråga er om ni vill älska varandra i nöd och lust. Men jag vill inte pressa er på löften för resten av era liv. Egentligen ber jag er inte lova något som inte redan är sant. Det jag snart frågar om är vilja. Och det att ni står här idag berättar att ni länge har haft den viljan. Men också viljan kan sina. Dagar av trötthet och besvikelse hör livet till.
Ne auttavat teitä tulemaan toimeen oman elämänne kanssa sen näköisenä kuin se on. Olemaan toinen toisillenne sitä, mitä olette, ja vieläpä nauttimaan siitä. Usko, toivo ja rakkaus auttavat ottamaan jokaisen päivän vastaan avoimesti, niin että voitte silmiin katsoen sanoa lämmöllä ja luottamuksella, sinä olet se, joka olet.
1100-talets trubadurer lägger på sitt sätt också grunden för den romantiska kärleken. Men trubadurerna kved om den edle riddarens dyrkan av en ouppnåelig hjärtas dam som helst redan skulle vara gift. Tanken föds ändå. En annan människa kan vara svaret på vår längtan efter godhet och skönhet. Något man tidigare bara kunnat söka och hitta i ett förhållande till en gud. Människan idealiseras. Men är det skillnad på gudomlig och mänsklig kärlek? Vad är kärlek?
Det är inte bara detta, att vi ska sova tillsammans en lång vinter. och värma varandra i vår sömn. Det är inte bara detta att vi den mörkaste kvällen ska sitta vid elden och dela vår aftonvard. Det är inte bara detta att vi ska vandra tillsammans över ängarna till sjön och tala om båten och vinden och vågorna. Det är allt sammans detta, men mycket mer. Händernas tillit, ord gömda i tystnad. Ett plötsligt oväntat leende. Svaret på en fråga som ingen uttalat. Aldrig såg jag som när på morgonen jag dig som ett förevaknandet ditt anlet ren gestalt. O, som var det en del i det fullkomliga hos dig. Kanske flyr och förgår sådant du. Det är dig jag. Dig. Alltid. Nu vill jag gå in i ditt rum och vila i dig. Som hade dagarnas mening varit den och ingen annan.
Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnäolessa kysyn sinulta, Juhani Jokin, tahdotko ottaa Kristerlin Teenin aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä ja vastoinkäymisessä? Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Christer Lindén, vill du ta Juhani Jokinen till din äkta man och älska honom i nöjdhållus?
Ja.
Numera räcker det inte att säga ja till varandra för att bli gift. I och med Luther och reformationen ifrågasätts kyrkans uppfattning av äktenskapet som ett sakrament och att enbart samtycke stiftar äktenskap. Istället framhävde man äktenskapets samhälleliga, praktiska funktion och man vill återinföra kravet på förmyndarens samtycke. Fastän kyrkan på 1500-talet skärpte reglerna för vad som konstituerar ett äktenskap så levde ett minne nu kvar hos folket. Möjligheten att av fri vilja ingå äktenskap med den man önskar. När det senare uppstod en politisk vilja att förstärka individens rätt fanns det en grund att stå på. Idag vill vi själva välja vem vi ska älska och gifta oss med.
Juhani ja Kristen, te olette nyt ottaneet toisenne aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnäolossa. Vihki sormus on annettu avioliittonne merkiksi. Sillä valtuutuksella, joka minulle on uskottu, vahvistan teidän liittonne ja julistan teidän aviopuolisoiksi.
Varför ville ni gifta er?
Ja. Jag har alltid tyckt att det här registrerat partnerskap, det är liksom något som det är lite surrogat. Jag hade ju redan från tidigare sagt att vi gifter oss när det blir möjligt enligt kyrkan att gifta sig. Då tänkte jag ju liksom att nå ja, det var ju i Sverige hade det ju blivit möjligt och i Danmark och Norge var det ju redan möjligt. Så jag tänkte att nog tar det väl så länge innan Finland att det kan väl inte vara. Men det gick ju nästan 20 år till liksom. Det blir ju lite sådär att nå ja, att då blir det inte, jag menar tiden går och det är nog kanske inte riktigt sådär akut och viktigt. Men det är klart att man småningom börjar tänka på att när man blir gammal och för det enda som ju lagligt ändras, som just förstås har ändrats med registrerat partnerskap är också att närmaste anhörig, om det händer någonting så blir vi informerade så att säga. Så det var nog kanske den aspekten lite. Och...
Känns det annorlunda nu när ni är gifta?
Jag vet inte, att kanske det inte riktigt gått upp för mig ännu liksom att vara allt det betyder, men att inte.
Vad tycker du det betyder?
Det är lättare att berätta för världen att vi är tillsammans när man kan säga att vi är gifta. Det var också en sån där grej som jag upplevde när vi började ordna det här bröllopet. Att det var liksom, alla var så jättepositiva och alla ville hjälpa till och alla var liksom så här att wow. Att det var väldigt mycket positiva känslor som var laddat i samhället till det att man är gift. Det är en institution som har varit sedan urminnes tider och som på något sätt är sanktionerad av samhället och speciellt då att den är liksom sanktionerad av kyrkan.
Men skulle man kunna säga att på något sätt genom att ni gifte er så är er kärlek sanktionerad av samhället, godkänd?
Ja, vi betraktas nu då som ett par och det är liksom ingenting märkvärdigt med det egentligen.
Ni lever inte synd med
det. Ja, det är väl det jag som är det, den där grejen på något sätt att
ni funderar inte på magistraten utan det var kyrkbröllop.
Ja, för min del har det varit liksom det enda alternativet. Jag menar, ute i resten av Europa så far ju alla till magistraten och så sen är kyrkan bara någonting som de går och får en välsignelse och så är det bra med det. Men i Finland sköts allt via kyrkan så det blir liksom på ett annat sätt att jag tyckte liksom att nåja, det var nu lite futtigt helt enkelt att idén med att ordna ett kyrkbröllop var också att då få hela den här ceremonin och hela det här, den aspekten att folk kommer med där och de är med då liksom att man så att säga lovar saker inför denna församlingsnärvaro. Mm. Klart, då kommer man ju vid magistraten bjuda in en massa folk också liksom. Men det blir nu ändå liksom, där står nu någon och läser upp en liten lagtext och så skriver man under ett kontrakt och så var det färdigt. Om det nu är bara det som man vill göra, att man vill reglera testamentet, så kan man ju då gå till magistraten. Det var nästan så att jag själv liksom tyckte att jag satsar mera liksom på den här kyrkan. Att nu, när vi nu en gång är här i kyrkan så vill jag nu inte att det ska bara vara någon sån här kort snutt. Utan vi tar väl hela köret.
Så att alla kryddor.
Alla kryddor, ja. Extra allt. Så det var liksom, jo, allt som de nu då ville ställa fram och allting. Så var, jo, det kan vi också ha. Och alla frågor och alla ringvälsignelser och vad det nu var liksom. Så allt kunde vara med.
Grundligare version.
Jo, vi tog en lite grundligare version. Så att jag tänkte att när man nu en gång gifter sig så ska det så ordentligt och inte fuskas bort.
Ja, okej. Ja. Jag var väldigt glad över det.
Nåja, grattis och äntligen, vad härligt.
Hur känns det?
Jätteannorlunda än igår.
Jag väntar på att jag ska bli nervös ännu, så att jag det kanske kommer imorgon då.
Grattis.
Hyvät äärjärän, bästa vänner, äntligen hade kommit dagen som vi har väntat på. Äntligen är det Kristus och Johannes bröllop. Den som väntar på någonting gott väntar aldrig för länge. För att det ska bli till ett bröllop så behövs det två personer. En bror och hennes mamma. Avioliiton aikaan lisäksi tarvitaan myös kahta henkilöä, morsian ja hänen äitinsä. Ja että ollaan joutunut odottamaan näitä...
Förut sa man, för att det ska bli äktenskap behövs det två saker. En brud och hennes mamma. Att vi har hamnat att vänta så länge på Kristers och Johannes bröllop beror säkert på att bägge fattas.
Jag försöker fundera. När jag var sådär 30 år ungefär och inte hade slagit mig till ro ännu, jag var säkert 35, så började det vara ganska stort socialt tryck att man skulle bilda familj eller åtminstone ha ett förhållande. Annars är man inte bjuden på parmiddagar om man inte har ett par.
Nåja, det är ju...
att man av samhället på något sätt också lite skuffas in i en viss form. Eller man måste vara hemskt, ha någonting som är hemskt viktigt för en som att prioritera för att känna det här trycket eller för att gå emot den här strömmen.
Ja.
Att på något sätt så finns där den här...
förväntningen kanske, ja.
Ja, varför gifter man sig?
Varför gifter du dig?
Varför? Alla de här standardsvaren är klara. Det är sätt att visa sin långsiktiga intent. Plus att när vi var unga så var det barnet. Och det andra är förstås att det för ju någonting framåt. Det ändrar ju att man liksom bildar familj och man där. Kanske det.
Ja, att varför gifter vi oss? Det är som någon sorts under bekräftelse. Här har du mig. Var har jag dig? Jag vet inte.
Det satt vi också faktiskt och funderade på tidigare. Och vi funderade att ungefär 50% av alla som gifter sig skiljer sig efter ganska få år. Fundera just att vad är det som får folk att gifta sig?
Kom ni fram till något?
Ja, det finns väl olika orsaker. De kanske känner något tryck för det första av samhället eller har egna förväntningar. Och det är ju ganska vackert det där faktiskt att vara i vit klänning och liksom ha en sån här dag som... där man får vara centrum för allas uppmärksamhet. Det känns väldigt, ja, känns väldigt bra för en gångs skull. För annars är man ju bara en i mängden på något sätt.
Ja, men jag tycker med Christer och Johanny så var det mer självklart än många andra bröllop jag varit på plötsligt. Mm. Vi har levt ihop i 30 år. Jag tycker hela festen har också varit så här att han vill att det ska vara fullt ut om han en gång gör det. Så då ska det vara i kyrkan och han ska dansa brudvals. Och det ska vara strumpebandslek och allt det som hör till. Sen kan man säkert fundera varför gifter folk sig. Har du gift dig förresten?
Jag har gift mig, men jag är skild.
Okej.
Okay.
Ja. Så du funderar varför gifter du dig? Var det för mammas skull eller var det för din egen?
Alltså, det var väl nog för min egen. Alltså, jag gifte väl mig för att
det innebar trygghet för mig att om man är beredd att gifta sig så är man beredd att binda sig och man är beredd att kämpa och avstå. Och
men vi är ju både från Österbotten och där var det ju sådär att man skulle gifta sig. Och det där minns jag att jag pratade med min mamma om. Att jag tyckte det var så absurt att hon tänkte att man ska nu gifta sig och inte måste man vara så nogräknad. Det förvånar mig. För jag upplevde att mina föräldrar hade ju gift sig av kärlek. Så då var jag förvånad att hon tyckte att nej, men det hör till på något sätt. Kanske jag missförstår henne. Men för mig var det aldrig att inte måste man ju, varför skulle man måste gifta sig?
Men om inte, ville du gifta dig då?
Nej, men jag menar innan jag hade träffat Vivald så var det inte så där att oj, jag måste gifta mig och bilda familj. Man måste ju träffa någon som man vill göra det med överhuvudtaget.
Men jag tänker mer på att gifta sig som alternativ till att vara sambo.
Nej, men nu är det väl att man vill avge ett löfte på något sätt. Så det du säger, trygghet kan ju låta som någonting tråkigt, men det kan ju också vara någonting att man vill inför Gud eller inför varann åtminstone lova att nej, men vi vill nog åtminstone försöka.
Mm.
Och det blir någon form av förbund i alla fall.
Mm.
Åtminstone för oss var det nog inte aktuellt att vi skulle, det var inte liksom någon kristen övertygelse att vi, det är synd att bo ihop om man inte är gift, det var inte det, utan det var nog mer att lusten fanns att lova varandra någonting. Sen hörde nu till min läggning, eller jag var övertygad om att det kommer inte att bli lätt, och som prästen idag till och med, så vad var det han sa, att jag kan inte kräva, vad var det han sa, kommer du ihåg, att jag kan inte kräva att ni håller det, eller jag kan inte.
Nej, vänta, han sa,
det kanske inte var så deprimerande han uttryckte sig.
Nej, att han vill inte att de ska lova att älska varandra utan att försöka att,
ja.
Så förstår jag det, men
nej, men nu tycker jag att det finns också, för att nu har jag varit gift i 25, jag kan nog inte säga att det har varit medgång hela tiden, men det har, nu finns det ju där det där löfte på något sätt att hej, vi försöker åtminstone, ja, ett litet avtal som inte bara, är det fortfarande så att det är stor skillnad om man är sambo eller om man är gift rent juridiskt, eller är det i princip?
Jo.
Ja, det är ju det.
Det är nog det.
Men nu är det väl kanske den där lusten att lova varandra någonting. Sen händer det ju ibland att man vill bryta det. Men blir du cynisk nu då när du går på bröllop och tänker, vad är det för vits att någon gifter sig? Man skiljer sig ändå, hälften av finländska äktenskapet slutar i skilsmässa.
Nej, jag blir nog inte. Jag tror ju verkligen att om någon gifter sig så har de nog tänkt att det ska hålla. Om det sen inte håller så är det ju en annan sak. Jag misstänker nog att Christer och Johan inte håller.
Rakastakaa toinen toistanne, mutta älkää tehty rakkautta kahdeksi.
Vi vill själva välja vem vi ska älska och gifta oss med. Men vad är kärlek? När man gifter sig läses det dikter om kärlek och det sjungs om kärlek. På vigslar läser man ofta ur Korintierbrevet 1:13. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Det kan vara svårt för en människa att älska så här. Det finns sociologer och filosofer som menar att dagens kärleksförhållanden kan liknas vid minireligioner. Man känner att den andra är fulländad och kan ge en allt som fattas en. Den andra gör en hel. Vi avgudar inbördes i vår parrelation. Relationen blir meningen med livet och vår trygghet står och faller med relationen. Vad är jag utan den andra? Det vi kallar kärlek är en modern, sekulär religion som skapar mening i livet i vårt avtraditionaliserade, icke-religiösa och individualistiska samhälle. Men den romantiska kärleken säger ändå att våra liv får mening genom gemenskap med andra. Den betonar den intima enhet som kärleken skapar. Erkänner betydelsen av vår längtan att vara nära en annan. Det romantiska betonar ett vi, framom ett jag.
I didn't fall in love with you. I walked into love with you. With my eyes wide.
I didn't fall in love with you. I walked into love with you. With my eyes wide open. Choosing to take every step along the way. I do believe in fate and destiny. But I also believe we are only fated to do the things that we'd choose anyway. And I've chosen you in 100 lifetimes, in 100 words, in any version of reality, I'd find you and I'd choose you. Jag skulle välja dig. För det finns också sociologer och filosofer som menar att vi inte längre väljer ett du. För vi ser inget annat än vårt jag. Vi blir inte mera kära. Det som ju i lyckliga fall leder till förhållanden och kanske äktenskap. Att den känslan blivit mera ovanlig i vår tid. Vår tids extrema narcissism gör att vi inte ser den andra. Som bara fungerar som en spegel som bekräftar det egna egot. Vi rationaliserar, analyserar och psykologiserar våra känslor, ifrågasätter dem. Vi beter oss som nyttomaximerande konsumenter, strävar till självförverkligande och ekonomisk framgång. Vi kan inte välja eller välja bort. Förälskelse och kärlek innebär sårbarhet, svaghet och beroende och det har låg status. Nu ska vi vara starka, självständiga och oberoende. Tidigare såg man lidande som en ofrånkomlig del av kärlek. Nu får kärleken inte inbegripa det minsta lidande. Det är ett tecken på ett defekt jag. It's complicated. Den gudomliga kärleken är svår att nå upp till för en människa. I den romantiska kärleken riskerar du krossas. Och ett förhållande som ett utilitaristiskt projekt för säkerställande av maximal njutning är nog ganska tomt. Varför gifter vi oss? För att vi vill. Och för att samhället vill. Vi vill tro på att kärlek är möjlig.
Oh,
Ni har lyssnat till radiodokumentären Varför gifter man sig? Stort tack till alla som medverkat i programmet och speciellt till brudgumsparet Christer och Johanni. Tack också till teologie doktor Emma Audas vars artikel i tidskriften Streck berättar om hur kyrkan sett på äktenskapet genom historien. Vesa Timonen och Matti Jokinen har hjälpt till med inbandning. Jyrki Häyrinen har fungerat som ljudtekniker. Ari Nikkinen som dramaturg. Staffan von Martens har producerat. Och själv heter jag Helena Öst. Det här programmet har berättat om kärlek, äktenskap och kyrka. 2019, när Christer och Johanni gifter sig, känner inte kyrkolagen till äktenskap mellan samkönade par. Finlands lag om könsneutrala äktenskap trädde i kraft 2017.